Det ser ut som Jeppe sitter och frågar Daniel saker och sen antecknar hans svar. Det ser ut som en duktig elev.
Ja, när har vi mer frågor?
ta av sig tröjan. När har vi mer frågor?
Get in comfortable here.
Ta av dig tröjan med. Lyssna vad jag säger till dig. Där du känner det helt okej. Ingen quick fix, det kommer att ta tid. Men det är värt det när du äntligen blir fri.
Freud's Horseman of Psychology. Jesper Anell, Jonathan Stenberg, Daniel. Alltså Jonathan vet du, för att tala om efternamn nu när jag ska säga hans efternamn. Rebecca kommer någon helt ny. Rebecca kommer någon helt ny uttal av hans efternamn igår.
What? What? Vad sa han?
Inte helt nytt.
Sadegri.
Sadegri.
Sadegri. Sadegri. Jag vet inte vad sa han.
Sadegri.
Sadegri.
Men vadå, Sadegri är ju den svenska versionen.
Nej, Sadegri är den svenska.
Nej, just det, Sadegri är det. Förlåt. Sadegri. Men vadå, du sa hon ju bara rätt ju.
Jag säger alltid Sadegri.
Gör du det? Sadegri.
Ja.
Daniel Sadegri.
Nej, Sadegri.
Daniel Sadegri. Men vadå, alltså, vad är det rätta, Daniel? Alltså, jag trodde det var, jag trodde Sadegri var fel liksom.
Ja, Sadegri är fel egentligen.
Sadegri
var.
Ja, det är Sadegri. Ja, då har man ju sagt.
Fast det är något med G. Sadegri. Sadegri.
Det känns bara, jag försöker leva mig in i den situationen så när Rebecca sa Daniels efternamn typ bara, vad fan?
Nej, men jag,
liksom i vilken kontext?
Jag pratade om Daniels efternamn, att vi pratade om en uttalare och sen blev det massa olika uttal och så blev något nytt som jag inte hört, så att kärt barn har många efternamn.
Vet ni, Daniel sa det G tycker jag.
Sade G
heter han nu. Daniel Sade G.
Sade G.
Vilket bra start. Vi ska prata om lycka det här avsnittet. Och vi ska väl försöka konkretisera vad lycka är. Eller som happiness är det engelska ordet. Och vi pratar lite innan om att vi ska försöka boxa in det i hedonism, eudaimonism och peace of mind, att vi ska försöka plotta in olika saker som påverkar välbefinnandet i de här olika kategorierna som jag nyss nämnde. Så Daniel San, säger vi bara då. Vad är hedonism?
Hedonism är ja, men det är en teori för lycka då. Alltså, hur definierar man lycka? Och den definitionen går ut på att typ desto mer njutning du har, alltså desto mer typ nöje, så här positiva känslor, och desto lägre, alltså större frånvaro av lidande eller negativa känslor, desto lyckligare är du. Typ så skulle jag säga, på en väldigt grundläggande nivå.
Mm.
Och sen finns det ju lite typ Epicurus som vi pratade om. Hade ett litet spår på det. Så här, ja, men det handlar inte bara om att ha så mycket njutning i stunden som möjligt. Typ det du sa Jonathan, han var bra med så här, alkohol. Om du bara dricker as mycket där och då och känner dig som en kung då. Det betyder inte att du är lycklig. Utan så här, om du njuter mycket av typ så här, långsiktiga eller hållbara eller mer värdefulla källor till njutning, typ som så här meningsfullt samtal med en vän, eller att du läser en bok som stimulerar dig, eller ja, något sånt, då den typen av njutning ger dig lycka.
Så man skulle kunna säga att om jag för att få den klassiska, nu shit, dålig radio men kan ni höra, klassiska hedonistiska lyckan, så är det bara pumpa in mig med heroin. Det är njutning, maximal njutning, så då är jag maximalt lycklig. Men tar vi den Epicurus-varianten, så jag får ju massa endorfiner av att till exempel att springa där, runner's high. Så det blir mer ett hållbart typ av njutning. Men det är fortfarande de här positiva affekten, positiva känslorna.
Alltså, jag vet inte om en mer klassisk hedonist hade sagt att heroin spåret var lycka heller. Men ja, mer åt det hållet i alla fall. Alltså oberoende av källa. Bara, ja, men i och för sig, där och då skulle du ändå vara jävligt lycklig. Enligt hedonismen, antar jag.
Ja, för det jag funderar på om det verkligen finns någon form som är så radikal. Alltså för att det blir alltid ett tidsperspektiv i njutningen. Och det är där Epikurus känns som en sunt förnuft i det. Att, ja, om du liksom, som ditt exempel Jeppe med heroin, så ja, det kommer vara en kväll och sen kommer du ha ett helvete.
När exakt, sen är det jävligt olyckligt.
Ja, så då har du ingen njutning istället. Så att till och med i radikal hedonism, de seriösa filosoferna, tänker jag, alltså jag tror fortfarande att de tänker att det är någorlunda över tid. Maximerad njutning över tid, liksom.
Binge eating och konsumera alkohol på helgerna, om vi ska ta ett vanligt svenneliv då, och inte ska in på heroin, men... Det måste ju vara typ så här, äter gott och dricker gott liksom för stunden. Oavsett om det är hälsosamt eller inte för mig. Oh. Lite bakisångest kan man väl hantera.
Ja, alltså det är antagligen, det kan ta olika uttryck för olika personer. Men det är väl en strävan i alla fall att ha så mycket njutning i sitt liv som möjligt.
Sex, mat, alkohol.
Sex, mat, alkohol, alltså typ åka på nöjespark, alltså det ska vara
spendera pengar.
Spendera pengar. Konsumera.
Ja, just det, cash money. Ja.
Konsumera mer.
Ja, men det är consumerism, det är ändå,
ja, det är verkligen
meningsfullt, men det är ändå en mer strävan efter att det här ska göra mig glad och ge mig njutning på något sätt. Ofta liksom.
Jag konsumerar överlag en bra, tycker jag, en bra modell för hedonism, konsumtion.
Eller
alltså,
för
men till och med sex så är det, alltså jag tycker inte, men det kanske bara är jag, men liksom om man ska kontrasta och ha sex med någon och att typ älska med någon. Alltså man kan göra det på olika sätt. Och det är ett element av, om, alltså fattar ni vad jag menar?
Jo, men båda kan man båda kan ha förtning och njutning, men om det bara är sex liksom, då är det verkligen rent hedonistiskt, medan att älska.
Du behandlar, om man skulle behandla en annan människa som ett objekt nästan liksom, så det hade ju varit någon form av konsumtion.
Du har sex för handlingen i sig, inte med, beroende på vem människan är. Exakt. Så det är oavsett människan.
Ja, bara det njutningsfulla i sig liksom. Det låter ju väldigt mörkt, men ja. Men det är för att njutningen är det centrala.
Nej, om det var för att få ett barn, då skulle det vara lite mening involverat också.
Ja, men också med typ att om man liksom, det är något personligt i det. Alltså egentligen, det kanske sex kanske är ett laddat ämne för det. Det kan egentligen vara om jag umgås med någon, inte för att jag tycker om någon som person, men bara att det är underhållande liksom. Alltså som att man konsumerar bara. Det kan, konsumtion kan inte ens ge rätt ord för att illustrera det, men det har med min njutning att göra.
För, ja, men det är väl lite så här, det beroende på känslan man, ja, jo, inte för att skapa långsiktiga relationer, utan för till exempel att, ja, men jag mår bra av ett socialt sammanhang, så då umgås jag med personen. Så om man lyssnar på vårt avsnitt nummer 3 som är meningsfulla relationer, så kommer man höra lite om det. Pretentiösa. Ja, men för kring med hedonismbiten också, skulle man säga att, nu har vi pratat mycket om typ så här, öka positiva känslor och njutning. Men är det också hedonistiskt att försöka minska den andra aspekten, alltså ens negativa effekt, alltså intensiteten och frekvensen av ens negativa känslor?
Jo, men det tänker jag. Alltså det är svårt att njuta också när du känner massa negativa känslor. Och om du gör, alltså jag tänker att det blir ett undvikande av sånt som är jobbigt. Typ att vad det nu kan vara, men så här, dra och jobba typ för att, även för att avancera i en karriärsriktning som man tycker är viktig. Alltså det kan man ju ändå göra som hedonism, men då ser man ju det som, alltså de tillfällena är man ju olycklig i så fall, om det inte är någonting man njuter av i sig. Om vi säger typ sitta och meditera, det kan vara asjobbigt många stunder, och i de stunderna då skulle personen inte vara lycklig liksom.
Ja, men, ja. Men om du gör, om vi säger så här då, för det jag var inne på, nu går vi in lite på eudaimonism, men om jag stannar vid hedonism, att om jag mediterar för att jag försöker få bort mina negativa känslor, är det en hedonisk handling?
Jag skulle säga mer peace of mind, men det, Alltså, ja, men det beror på intentionen bakom det.
Ja, för jag tänkte ifall det ska finnas någonting i så här, blir det hedonism om jag minskar negativ effekt? Eller så pratar vi bara om mycket om konsumtion, att vi försöker maximera, att öka plussidan, att vi försöker göra så mycket på plussidan och positiva känslor.
Alltså jag tänker att så här, overall, typ över tidsspann, så vill du ha så mycket positiva som möjligt och så lite negativa som möjligt.
Det blir, men det här blir en konceptuell så här, för att jag bara för sen när vi kom in på eudaimonia och så här, för att det är, hur definierar man pleasure liksom? Eller hur definierar man hedonism? Alltså den smarta hedonisten. Alltså om man tänker bara, vi skulle tänka, först så tänkte jag på hedonism typ av, men undvika negativa känslor. Så vi säger till exempel, det här är en situation som verkar vara lite krånglig när jag ser att någon kille är taskig mot hans tjej. Ja, men det kommer ju väcka massa negativa känslor, jag går bara ifrån. Men det beteendet vet man ju från terapi att det leder ju till mer negativa känslor och vara för undvikande. Men så det blir alltid svårt tycker jag, och det är samma så här, meningsfullhet, det är ju ett element av en positiv känsla i det. Även om det inte, jag tänker det som så här typiskt hedonist.
Nej, men det var bara något jag funderade på kring just om det är att maximera de positiva känslorna eller om det även handlar om att försöka eliminera de negativa, det man har aversion till.
Ja, men borde det väl vara också. Men jag tycker att där Daniels begrepp innan med epicurism är viktigt. Det här känns som om man tänker higher pleasures. Eller alltså sätt att också värja sig från negativa känslor. Det känns som att det också borde vara ett element i det. Det blir så lätt att man tänker att hedonism är dåligt. Vilket jag inte tycker det är. Alltså för att det är bara, jag tror att man kan bli förvirrad av hedonism, men inte att det är dåligt. Alltså till och med det exemplet som jag sa innan. Om det är två personer, liksom, säg du och jag, Jeppe. Vi sitter och flabbar åt någonting, eller vi sitter och pratar om någonting och skrattar åt någonting. Det kan vara liksom att vi skulle kunna utnyttja varandra bara för att få positiva känslor i en viss stund. Och det tycker jag måste vara någonting fel i sig. Båda kan ju behöva det, båda kan få ut någonting av det. Men det är väl kanske när man blir förvirrad typ, alltså att om vänskap bara skulle bygga på det, det är då jag tänker att det blir problem. Så jag tycker John Verveke pratar bra om det med typ having och being. För att annars kan det bli så lätt att typ hedonism blir som att det är någon jävla, alltså att det är dålig lycka, men det är ju en viktig lycka också. Tycker jag.
Absolut. Jävla. Det är ju någonting som motiverar oss väldigt starkt.
Ja, och
alltså, det är mycket dopamin där. Filmen.
Ja.
Nej, men det är en bra poäng. Det är lätt att tänka på det som att det bara är så här, man strävar bara efter ytliga saker och tillfälliga pleasures och
ja, och vänskap är ju en sån grej som också ger väldigt mycket positiva känslor och är en, alltså en del av varför man vill vara det. Jag säger det delvis för att jag själv också har en tendens att tänka så. Så jag vill inte heller förmedla den bilden vidare.
Nej, men det är klart, du får ju mycket positiva känslor, och det är ju samma sak som att du får ju många positiva känslor förhoppningsvis när du är i ett förhållande och är kär. Alltså, du strävar efter att behålla något.
Eller hur? Och det kommer ju bli lättare att snacka om det när vi har definierat de andra också. Alltså lite så här eudaimonia och kanske peace of mind också. Men jag tänker att de kan ju gå i samma riktning. Att när man gör sånt som är meningsfullt för en och engagerar en. Och liksom kan förhålla sig till sina typ tankar och känslor med sinnesfrid. Då kommer du också ha mer positiva emotioner. Så det blir så här, är det eudaimoniskt eller är det hedoniskt? Alltså, ja, svårt att skilja på, men det finns ju också tydliga skillnader om man bara definierar det lite simpelt.
Absolut. Eudaimonism, Jonathan?
Om man tänker, jag ska ta ett exempel med hedonism, kritiken mot hedonism, vad det skulle kunna vara. Så vi börjar med en sån klassisk antar, jag kommer inte ihåg exakt hur de formulerade, men det är att säga att du blir uppkopplad till en maskin där du kan få maximal njutning hela tiden. Du sitter i den här maskinen, du bara hoppar in i liksom någon tank och bara sitter och pumpas. Om du är liksom på riktigt hedonist, då borde det vara det du vill göra. Du avskärmar dig från allting, men de hittar något sätt att stimulera din hjärna så du bara är evig oändlig pleasure i den här tanken då. Och då som kontrast mot det då, inte, det kanske inte är en perfekt, jo men jag provar. Som kontrast mot det så skulle det vara typ att när vi ser på det livet så är det nog många som tänker spontant bara nej men det är inte värdigt eller det är inte bra liksom. Det, man kan ta ett ännu mer vardagligt till exempel, någon som är aslycklig som är hemma och bara kollar Netflix och äter chips.
Mm.
Skiter i sin familj, skiter i liksom och med jobb och så. Så då eudaimonia skulle vara alltså att det skulle vara typ något mer objektivt sätt att se på lycka på något sätt, att det lyckliga livet är någon som är, har karaktär, som har meningsfulla relationer. Alltså som, så att det skulle inte bara ha det, om man tänker hedonism, som att man liksom, man måste titta inifrån personen för att veta om den är lycklig, för att det har ju med subjektiva mått att göra, det har med positiva känslor och så. Så blir ju daimonia kontrasten, typ att jag kan titta på någons liv och bedöma lycka, jag vet inte, många kanske associerar det med hedonism, så det kanske blir förvirrande, men ett väl levt liv, det skulle vara ju daimonia. Så, en tanke om att det skulle vara någon form av mer objektivitet, att det här är ett värdigt liv. Jag kommer inte ihåg vad det är Aristoteles säger. Han har, det är någon term jag kommer inte ihåg. Alltså någonting i stil med bästa möjliga liv eller något.
Just det, ja exakt. Lycka är, ja, jag minns också någon sån där quote, men jag kommer inte ihåg exakt vad det är.
Ja. Och det har också med engagement att göra. Jag kommer inte ihåg exakt för det här. Jag blir lite förvirrad med. Men engagement är också ett tecken på eudaimonia. Man är väldigt inne i saker och så. Men det behöver inte. Det är inte ren den här konsumtion, njutningen på samma sätt. Men det är en aktivitet. Så är det med. Lycka är en aktivitet.
Ja, exakt. Det handlar väl mer om vad man gör. Typ alltså att du gör rätt saker. Och det spelar ingen roll om du njuter eller lider samtidigt som du gör det. Bara du gör rätt liksom. Då är du en lycklig person.
Ja, för det här är inte lite så. Men att delta pratar du mycket om, Jonathan. Engagement blir ju lite där också. Att delta i saker. Och delta i saker som är i linje med ens värderingar. Och gör man det så, ja, oavsett om man fylls med lust. Eller om man i perioder fylls med olust inför saker. Du var inne på det där med karriären till exempel. Men ja, man kanske kan vara beredd för att man har några dåliga dagar om man är där ute och räddar miljön, om man tycker att det är det mest meningsfulla i ens egna liv då.
Det blir en form av mer robust lycka nästan. Alltså att till och med om jag har en dålig dag och så känns mitt liv väldigt meningsfullt. Så att om man tänker alltså hedonia eller hedonism som är mer nästan i stunden njutning. Njutningen jag får av att äta någonting eller av sex och så. Så skulle eudaimonia vara mer någon så här underliggande lycka nästan, tänker jag.
Jag tänker kopplat typ till kärlek så är det typ som att säga att hedonism skulle vara förälskelsefasen. Och den eudaimoniska kärleken, vi ska kalla det för det, är ju det som kommer sen. Alltså den typen av kärlek till en annan person. Det mer robusta, mer hållbara, men inte den lika intensiva i form av positiva emotioner.
Både och lite där, för jag tycker också att det är någonting att bli förälskad som är extremt om man liksom, det kan kännas väldigt meningsfullt.
Jo, men det kan ju bli väldigt många olika personer just den fasen. Och då vill man ju, om du söker efter alltså just den typen av ja, förälskelse, att du får de kemikalierna, mycket dopamin som utlöses, då är det ju lätt att hoppa vidare till nästa. Alltså där kan du få väldigt många olika personer. Så är det så meningsfullt om du skulle liksom ha den
du menar, just det, det är att jag tänker det subjektivt, det meningsfulla aspekten, men du tänker det liksom om man tittar på det utifrån, att det finns ingenting meningsfullt i det.
Precis.
Om det liksom inte just bara är den här njutningen. Men det är bra.
Då är det en kemikalie som styr mig liksom. Men när det går, om man pratar om de här 2 åren eller över där liksom, det är väldigt få, det är ett fåtal människor man har där, och då bygger man ju någonting starkare och djupare mellan sig och en annan person. Och det är så med inte bara kärleksrelationer utan relationer överlag.
Ja, för det är någonting i det som också är motsats till eudaimonia. Jag vet inte, man kan inte säga till hedonism, men det är att det är ingen verklig förändring på något sätt. Alltså, det förändrar inte än. Så till exempel, alltså det finns, jag tycker att det finns vissa sådana grejer som är nästan pseudomeningsfulla. Alltså att man blir nästan lurad av att de är, men det händer ingenting som påverkar en över tid. Alltså jag tycker ett sånt, det här är kanske ett konstigt exempel, men typ när jag var tonåren och sånt så tyckte jag det var så då social. Och då när jag drack alkohol så var det lättare att vara social. Och då kan man ju tänka typ att det är som att jag utvecklas på fester. Ja. Men sen när jag vaknar dagen efter så är jag lika obenägen. Eller lika olockad. Sedan. Ja, lika osocial som vanligt.
Men det var exakt, då blir det som att ta prestationshöjare liksom. Alltså det funkar en stund, men det är, ingen, det är inget långvarigt. Det är som att ta, vad heter det? Viagra liksom. Det för impotens. Ja, bara det funkar en stund, men det är inte så att det är fix it all liksom. Så att nej, då är det inte övergående. Men det är ju lite spännande om man kliver in på att jag dricker alkohol för att jag vill socialisera mer, för att jag känner att det är meningsfullt och det är enda sättet jag vågar ta till det. Då gör man ju inte det för njutningen. Eller? Det hedonistiska i det?
Ja, det blir en sån som är svår att separera.
Ja, det är en sån som är svår. Eller hur? Det beror på, då pratar man ju om intention och en sån
aspekt. Eller, ja, jag tänkte, om det skulle vara rent eudaimoniskt, då skulle det vara mer så att nej, men du utvecklar din karaktär. Ja. För att sen kunna få ut mer av det sociala som ändå är meningsfullt. Alltså det sociala är meningsfullt med alkoholen också, men det blir inte eudaimoniskt om du tar den genvägen, tänker jag. För det handlar ändå om att så här, agera med karaktär och alltså, jag tänker, det är en central aspekt för eudaimonien.
Är det så att du måste leva, eller för då kommer vi in på lite med moralfilosofin också, med dygdigt, att du måste ta den rätta vägen. Men va? Men är det verkligen det? Kan inte jag få ta genvägar mot mitt mening och mot mina mål? Kan inte jag få liksom använda olika medel för att ta mig dit, bara jag lever i enlighet med mina värderingar?
Alltså, ja, det är svårt att dra bara streck där. Jag vet inte, jag tänker att ja, men så länge du, alltså jag tänker ändå att karaktären och värderingen och dygden är en väldigt central aspekt där, för att det ska vara rätt liv som du lever. Alltså om man definierar utifrån så att du lever på rätt sätt.
Det kommer ju också från den läran. Aristoteles har ju alla de eudaimonia, virtue ethics. Alltså,
exakt, han värderar ihop. Alltså, det är väldigt centralt. Så. Men sen, man kan ju hitta massa exempel också om det är typ en person som förlorar sina ben eller någonting och sen använder proteser liksom för att jag vet inte, göra något. Då är det så, ja, men den personen använder hjälpmedel för att kunna leva på ett sätt som är värdefullt för den. Alltså det, där skulle jag säga absolut att det kan vara jättejudaimoniskt. Så det är så här, varför är alkohol inte det? Men,
ja, men exakt, för då blir det som att vi, man pratar om ett ideal som är att ja, men för att leva eudaimoniskt som ska vara en del av din lycka. För om vi tänker bara ut det lyckoperspektivet, alltså välbefinnande också. Då borde det inte spela någon roll i vad jag använder för hjälpmedel. Om inte jag själv tycker att fan, varför använder jag alkohol för att utvecklas som människa och våga gå på sociala tillställningar som kan ge mig den här målet. Nu är det väldigt bizarrt. Men till exempel om jag vill vinna OS-guld, men jag dopar mig och mår dåligt över det, då mår inte jag bra av den eudaimoniska delen att nå mina mål och leva enligt värderingen att ja, men jag vill vinna OS-guld och jag vill ge pengar, men om jag har fått pengar av att rånat en bank och jag mår dåligt över det, då kanske en femma, men det får min egen lycka. Om jag använder alkohol för att bli mer social, blir det verkligen påverkan av ens välbefinnande om man själv inte tycker att det är något fel att jag använder den här substansen?
Ja, men det känns som att du tappar den. Alltså här nu, alltså om det ska finnas en objektiv aspekt i det, så skulle det kunna vara att man själv tycker att det är rätt, fast det är inte rätt. Alltså, eller det, för det som blir förvirrande här med, tycker jag, är typ att när du säger lycka, alltså här, välbefinnande, det är svårt att inte tänka på liksom så här positiva känslor, man mår bra och så. Men det känns som att det är lycka ur liksom Aristoteles perspektiv är liksom på något sätt rätt liv. Sen kan man ju ha så här, vad innebär det och så. Men det innebär ju åtminstone att du kan tycka att någonting är rätt och ändå ha, eller bli lycklig av någonting eller så här, och ändå ha fel. Men ja, det kanske är, i och med att du menar så här, enligt mina värderingar, att jag försöker leva enligt mina värderingar.
Precis. Demonism i sig inte bara liksom, för då pratar vi väldigt mycket om dygder i det. Ja. Och det är klart att det är fint, men jag tänker utifrån lyckoperspektiv, och det blir ju ett välbefinnande perspektiv, så är det så att ja, det måste ju ändå vara i linje med ens värderingar, och då beror det på vad har du för grundvärderingar, att du lever enligt dem, och att du får liksom, känner en meningsfullhet i saker, och inte i form av att hur, ja, vad jag använder för medel eller...
Ja, exakt, men... och att man sedan väljer att agera så här, jag genomför den här handlingen på grund av att den är enligt de här värderingarna eller karriärslagen, snarare än för att jag ska känna mig bra av det. Alltså där skillnaden.
Ja, men det är alltså mina värderingar kommer att styra det liksom. Men sen är det ju, så det blir lite så, intention.
Ja, utifrån vilken plats det kommer. Så. För det, annars känns det helt orimligt att man, annars så är det ju som att man, alltså jag tänker att tanken i till virtue ethics är ju på något sätt att den dygdiga, det är ju virtue, dygd.
Mm.
Den dygdiga personen ser ju längre än den som inte är dygdig. Så att men det räcker med att man aspirerar mot ett dygdigt liv, tänker jag, för att man ska kunna vara eudaimonist då. Så då, precis, då får ju Daniel och du rätta i att så länge man gör det av den anledningen, typ att jag tänker att det är någonting virtuous. Sen kanske det inte visar sig vara det när du har utvecklats, men det är ändå aspirationen. Mm.
Ja. Ja, men till Robin Hood är ett bra exempel om man ska ta det. Liksom. Han stjäl ifrån de rika. Och då, men då pratar vi också om vilken typ av teori vi har. Han stjäl ifrån från rika och ger till de fattiga. Och det kanske hans värderingar är att bättre liv åt alla. Liksom.
Mm.
De rika vill inte dela med sig. Och då lever han enligt sina värderingar att hjälpa de behövande. Men det är ju ingen dygdig handling i form av... Men det beror ju på vad man pratar om. Det är om vi skulle ta ett... stjäla liksom, använda det som medel för att hjälpa de fattiga.
Ja, man är nästan så här lagbunden.
Ja, exakt. Nej, men vi kommer ju tillbaka. Men ja, nej men... ja, men exakt. Nej, men alltså vi har ju våra, men i alla fall det kommer överens om att man har ju sina principer. Att jag tummar inte på de här vägledande principerna jag använder mig av. Typ exempel, jag vill gärna, snällhet är någonting som jag värderar hos mig själv, att jag vill fortsätta vara åt mina medmänniskor. Då gör jag inte illa andra för att ta mig uppåt i karriärstegen för att nå mina, mina mål i arbetslivet, även om det skulle vara att rädda miljön, för att det är en sån grundpelare liksom, som jag har som värdering.
Ja, exakt, jag tänker att det, ja men precis, det kommer tillbaka till så här att du väljer att leva så som du verkligen så här, innerst inne någonstans ska veta är rätt liksom. Snarare än det som känns lättare eller känns bättre där och då.
Precis.
Det känns ju som att det här också skulle kunna komma något sånt alltså, riktigt relativist argument också. Alltså, ja, men jag lever i linje med mina värderingar och så. Men det är ju någon aspekt i det som är, alltså, det är ju intressant. Alltså, för att man tänker på något sätt att det ska finnas någon objektivitet i liksom. Du vet egentligen liksom att det här är, för man skulle kunna vara lat och bara, ja, men jag sitter och jag gör inte ett skit för någonting liksom, och jag känner att det är, men jag tror att om man tänker på det mer som en förmåga då, för det är ju det där, lycka är en aktivitet, en förmåga och så, för man skulle ju kunna använda, alltså jag fattar att det är lättare att definiera på något sätt, men så här, bara, vad är egentligen en bra pianospelare? Alltså, vad har du för kriterier? Ja, nu kom det. Det var inte ens meningen. Men, eller bara, vad är en bra fotbollsspelare? Vad är, du vet vad en bra fotbollsspelare är liksom, eller en bra...
Precis.
Och sen, det är klart man kan komma upp med kriterier, men jag tror inte att det är att folk sitter med kriterier i sitt huvud och bara matchar dem. Men det är, alltså det kanske är ett, det är kanske ett svårt problem att tänka på det liksom.
Ja, och jag tänker att alla köper inte den eudaimoniska skolan heller, och typ, om man ska göra det, då måste man ju nästan acceptera att det finns typ objektiva karaktärsdrag som är mer rätt än andra. Och då så här, det är lite den relativistiska utgången eller utgångspunkten. Men om man inte tror på det, om man tänker så här, nej men fan, det finns ingenting som gör medmänsklighet bättre än att vara helt självisk liksom.
Exakt.
Det är bara upp till dina värderingar, och jag värderar att vara självisk, att alla får ta det de förtjänar liksom. Och alltså då, jag vet inte, då är inte den judemoniska skolan rimlig för den personen.
Nej, det finns ingen anledning egentligen till att... om man inte upptäcker då på något sätt typ att bara, men när jag verkar bete mig på det här sättet, så verkar det göra att jag får ett bättre liv. Alltså jag känner att jag har lättare så. Alltså det är svåra saker att prata om. Det är väldigt intuitivt, ganska självklart tycker jag. Men så fort det börjar bli en liksom teoretisk diskussion om det, så låter det som att det är väldigt... det är svårt att behandla som ett matematiskt problem egentligen.
Ja, men jag tänker att det handlar så här, att tuna in. Det är mer, om man tänker typ terapiformer, alltså acceptance and commitment therapy som jag snackade om. Det är egentligen mycket mer eudaimoniskt i vad man tänker så här, i målet med terapin. Det handlar inte om att personen ska känna mindre negativa känslor eller mer positiva känslor, utan så här, målet är att öka livskvaliteten bara i termer av hur personen beter sig egentligen. Alltså så här, agerar personen mer i linje med sina värderingar eller med typ sitt så här djupare själv, om man säger så. Då har man lyckats i terapin, eller då är personen lyckligare.
Det känns som att det finns någon idé om, för jag vet att Plato har ju någon diskussion om, han pratar ju om olika delar av en människa. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är, men det är typ monstret, lejonet, och om det är människan eller vad det är. Och det är egentligen så, för att när man hör Freud så är det ju väldigt likt också så här id, monstret och sen superegot. Jag kommer inte ihåg om det var lejon, men i alla fall det är det sociala superegot då som dömer en liksom, och det är det som, eller någonting som får en att vilja agera på något sätt. Så typ ett superego, det är den här sociala motivationen att jag vill bli omtyckt och accepterad. Monstret är ju de här mer djuriska impulserna då. Och sen jaget då, som på något sätt ska navigera de här två. Och Plato hade också någon sån idé liksom. Och så på något sätt så blir det, jag ska försöka komma till poängen, men att när de här är i balans så fungerar jag optimalt och jag får optimalt perspektiv på världen liksom. Så jag kan hela tiden, jag är i så bra, jag är jättebra kontakt med världen, och det är det meningsfulla. Så det känns som att det är en aspekt av eudaimonia, att alltså en bra, en stark karaktär är liksom adaptable och på något sätt till ro. Jag ligger inte och ältar på natt, alltså. Ja, men något åt det hållet. Så att det är en funktion, alltså ett funktionselement i det.
Alltså där kommer vi in på flow också tycker jag, eller lite så här DAO.
Ja.
Alltså, för det handlar ju också om att vara så här, i typ resonans med världen, alltså att du själv och världen är i samklang och så här, alltså att man hamnar i någon typ av flow. Alltså ett djupt engagemang som är typ meningsfullt i sig och som kanske inte nödvändigtvis känns som så här bara positiva känslor, men det är liksom ett meningsfullt tillstånd där. Alltså, ja.
När man spelar piano kan man hamna i flow.
Ja, vill ni ha ett exempel på när man kan hamna i flow? Men det är, man kan faktiskt binda ihop det med, Daniel, tycker jag, med hedonism och så. Om man tänker att problemet med hedonism, enligt någon som tänker så, tänker jag i alla fall, är att om jag konsumerar hela tiden och det blir på något sätt meningen med mitt liv, så kommer det väcka massa desires i mig. Ta till exempel, jag äter mycket godis. Då kommer det väcka lusta liksom och ha godis. Och i sin extrem så tappar jag kontrollen över det behovet. Alltså att jag måste ha godis. Och då tappar jag också förmågan att se vad som är framför mig. Det kanske låter abstrakt, men till exempel så här, om man har ett extremt sexdriv med, så är det svårt att se den andra personen framför mig, för man ser bara sina behov som behöver uppfyllas. Så på det sättet tycker jag nästan man kan binda ihop, alltså också det österländska som också är vanar för att ja, men sättet att relatera till sina så här extrema desires. Nu menar jag inte psykologiska behov, typ som behov man har av vänskap och sånt, utan alltså lusta liksom.
Biologiskt, ja.
Ja, det kommer förvränga ens bild av världen. Alltså, så man kommer inte fungera optimalt. Alltså, man blir desperat efter det och kan inte ta in världen i sin helhet på något sätt.
Där har du liksom problemet med missbruk.
Ja, jag tänkte alltså, på det hela tiden.
Ja, oavsett om det är sexmissbruk eller drogmissbruk, alkohol, spelmissbruk, alltså vad det än är. Du kan ju bli missbrukare av allt i stort sett. För att jaga de där känslorna.
Mm.
Så det är väl det med hedonism att säga att det är klart att det inte är dåligt, men det är en större, finns en större risk att det går överstyr, att det gör dig desorienterad mot din, mot eudaimoniska sidan som värderingar. Det känns svårare att kontrollera, man behöver vara mer vaksam över att kontrollera det.
Ja, men det känns som att där finns också en annan grej som är nu känns det som att jag kommer gå igenom alla mina klassiska teman. Men så här, asketism eller så, att man blir liksom hat, alltså en motståndare mot pleasure, så man blir alltså asketism, det är att man avstår från allt, är så extrem självförnekelse på något sätt. Så att det finns ju någonting väldigt farligt i det också. Sen vet jag inte om man kan placera den judaimaniska skolan i det riktigt. Det känns ju mer som vissa inriktningar av kristendomen.
Ja, nej, men exakt.
Och andra skolor, alltså andra religioner.
Men jag tänkte mer på just, man söker sig väldigt mycket. Vi söker oss mer till, nu tänkte jag generalisera, det kanske inte stämmer. Men det finns ju de här, vi har ju de här faktorerna till varför vi söker efter till exempel mat. Varför är det lust, varför är sexlust? Det finns en anledning till varför människor är skapta för det, för att överleva. Och då tänker jag att man är väl mer benägen att hamna, att tippa mer åt det blir för mycket av någonting, av de lustfyllda känslorna, än att man är benägen till att tippa åt andra hållet, att man blir helt avståndstagande från allt.
Jag tror det är ovanligare.
Väldigt stark generalisering. Ja.
Jag tror det är ovanligare, men jag tror det kan vara farligare på många sätt. Liksom. Ja, och på indagen.
Nej, alltså det kräver ju så mycket mer typ willpower för att bara förkasta alla pressures. Och, alltså, så på det sättet är det mycket, mycket svårare, tänker jag. Det kommer ju mer naturligt att bara följa det som är njutsamt. För att är det njutsamt så är det ju önskvärt i sig. Liksom.
Men det är där man blir förstörd, tycker jag. Alltså jobba med ätstörningar, så till exempel anorexia, så är det, där har du verkligen på, alltså nu är det ju relaterat till mat bara, men jag tänker att när man inte får mat med, så tappar man också all form av pleasure-känslor liksom. Mm. Och där är det ju, för det är, alltså willpower på vissa sätt, men sen är det också att man tappar kontrollen. Alltså man blir nästan tvångsmässig i att man kan inte. Så att alltså, det, jag tror att det skulle kunna vara en förvirring där, typ att om jag bara liksom tar bort all njutning, så kommer jag vara någon så här supermänniska som har kontroll på allting. Men grejen är att man kan tappa kontrollen åt det hållet med, enligt mig. Så att de är liksom, det är nog bara att jag jobbar mycket med det, så att det finns verkligen en extrem fara med det som jag tycker är viktig. Och för att det känns också som vår kultur också uppmuntrar väldigt mycket till, alltså på ett sätt så lever vi i en extremt konsumtion, hedonistisk kultur. Men på ett sätt med så tycker jag också att vi lever i en kultur som är så här, pressa sig själv in i, liksom mat ska vara på ett visst sätt och träning ska vara på ett visst sätt. Och man kan, jag tror bara det är min poäng, att man kan driva sig så långt där så att man har tappat kontrollen. Men det är nog mer ovanligt att folk säger så här bara, du är på att träna varje morgon. Bara, hur fan mår du egentligen? Alltså det känns som att det skulle vara mer bara shit, vi kan, eller så är det bara min uppfattning av hur vår kultur är. Men om man skulle kunna komma undan med det lite lättare kanske. Det är det jag tänker.
Ja.
Det gör det nog. Det gör det verkligen. Det är lättare att komma undan med det. För att man känns inte som att det, men det är hälsosamt. Men det är klart, lever du för åt ett håll så blir det ju inte hälsosamt längre. Hälsosamt är väl balans.
Ja, men också agency, tycker jag. För att båda de två, så har du tappat kontrollen. Så jag vet inte om den klockrena motpolen mot så här att tappa sin kontroll för att man vill ha massa behov, att den perfekta motpolen är alltså bara avsaknad av det. För att det är också någonting man tappar kontrollen. Så jag gillar att tänka på det som att man har, Och kontroll menar jag liksom inte så här tvångsmässig kontroll. Det är ju det som förvirrar också. Att vi har samma ord. Så jag gillar mer att använda agency.
Ja, men det är ju exakt. Det blir ju typ handlingsutrymme också.
Ja.
Och för att inte tappa kontrollen så är det ju väldigt önskvärt och bra att ha peace of mind. Hej.
Jag känner att jag ska vara tyst i en kvart efter att ha tjötat.
Nej, men vad fan, det är nu som är ditt ämne väldigt mycket också.
Ja, men det här är ni mer jag har att tillföra. Eller?
Ja, och vi, alltså egentligen, det känns som peace of mind-aspekten om man ska in på den, så vi har ju varit inne på den lite grann. Alltså touchat rätt mycket i övriga avsnitt. Och det är väl lite på acceptans också när vi pratar om att... Jag tänker ändå säga, i första jag tänkte på när vi hade positiv psykologikursen, alltså år ett då, den första, det var att det är målet. För mig är det typ ultimata versionen av lycka, att ha sinnesro eller sinnesfrid och ha peace of mind. Att inte känna att det är någonting jag jagar efter. Att jag känner att det är någonting jag behöver för att må bättre. Att jag behöver uppfylla vissa saker, accomplishments, vissa mål. Jag behöver åka ut och resa och få D-vitamin kommer jag alltid behöva av solen. Men inte att man ska få de här direkta pleasures, utan man känner bara att finna njutning och lycka i det som är. Hur man uppnår det, det har jag inte kommit underfund med, men...
Nej, men alltså, jag att det är på något sätt någon så här basläge av ro. Och sen kan det finnas allt möjligt där inuti det. Alltså, man har positiva känslor och man har negativa. Men det är inte den här känslan av att man är på jakt efter någonting eller saknar någonting så outhärdligt hela tiden.
Ja, det handlar jättemycket om förhållningssättet till allt som händer. Alltså verkligen så att inte hålla fast i något, inte försöka jaga någonting. Och alltså inte identifiera sig med innehållet. Egentligen vare sig det är positivt eller negativt. Och då kan man ju finna en sorts frid. Alltså så här, vad som är kommer, allt är tillfälligt. Det kommer massa olika väderlekar och så vidare. Och då... Så här, kan man bara landa i bakgrunden och låta det vara liksom. Tänker jag.
Är inte det väldigt stark acceptans?
Eller? Jo, absolut. Stark medveten närvaro, stark acceptans.
Känns som det måste ju ändå på något sätt vara det tillståndet, om det existerar, som skulle vara någon form av upplysning liksom. För det har man om det är Joseph Goldstein som ger det som exempel att ja, men det är som att du har stått i solen och sen går du äntligen in i skuggan. Alltså att det skulle vara... Och det känns ju som verkligen ro på något sätt. Mm. Alltså nu tänker jag att du står en jättevarm i öknen. Alltså det är inte så här i Sverige liksom när vi har 30 eller 5 sekunder sol power. Utan du har stått och höll på att liksom dö värme där i en öknen som du har varit i länge.
Ja.
Just det, och värmen och solen som glassar där, det är alla liksom intensiva tankar och känslor och impulser och som håller på att göra liksom så här tormenter. Och sen så lyckas det äntligen bara, shit, de här måste inte slita i mig så mycket.
Ja, då exakt. Då
bränner inte solen så hett. Ja, jag tänker, alltså mycket, egentligen så det optimala är väl om allt det här har jobbat tillsammans. Ja. Alltså om man typ har bra peace of mind, man kan acceptera mycket och alltså inte dras för mycket, men man kan också sträva efter att leva enligt fina karaktärsdrag och värderingar. Och också inte bli för tvångsmässig att avstå från pleasures, utan också så här, verkligen njuta och uppskatta av sånt som är fint och njutbart i sig.
Ja. Det är ju, jag bara flika in en grej med det med peace of mind, men som jag tycker är intressant är typ att... I metta-meditation, i loving kindness, vi har väl pratat om det innan i avsnitten. Mm. Men där är det ju, det man har sett i vissa studier, jag tror att de studierna fortfarande håller är att det kan öka mycket positiva känslor och så. Och det är ju en aspekt typ, att göra insikt i det här är nog också Joseph Goldstein. Jag har läst mycket av honom. Men att det krävs någon slags lätthet för att få insikt med. Mm. Alltså, och att de positiva känslorna, nu mätta är ju liksom mer all loving kindness, översätter man det, för att det finns ju inte ett ord som speglar det. Men ja, någon så här välvillighet, benevolence mot, men jag tänker positiva känslor överlag, liksom att det ger en lätthet på visst sätt, och det kan vara lättare att göra insikt också, än om man går liksom med de här tunga tankarna. Och så där är ju också ett annat sätt som hur de hör ihop.
Mm.
Och där du, Jeppe, kommer nå din peace of mind via din hedoni också. Nu sitter han i lotusställning.
Ja, men jag tycker det var jättespännande poäng i att det är klart att positiva känslor, eftersom när är vi som mest öppna som människor? Det är väl när vi är som mest glada.
Ja, broaden bild, om den också håller. Ja, det är någon flexibilitet i, och det kan man ju förstå, det tar de alltid i exemplet med att alltså under stress, typ om du blir attackerad av en tiger, så behöver du inte fundera på jättemånga olika nyanser av tigern och hur vackra den ens ränder är. Nej. Men det också kan vara kul att göra.
Ja, men har vi fått med anteckningar? För nu börjar vi kliva upp på den berömda tiden folk orkar lyssna på oss.
Ja, det känns som att vi har täckt en del.
Det är en bas.
Ja, exakt. Det är en bra bas. Vi har navigerat området.
Ja, det var väldigt... ja, det var nice.
Bra! Följ oss, Spotify, Instagram. Hur mycket jag nu lägger upp på Instagram nu för tiden. Inte jättemycket. Men ja, tack för idag. Tack Jonathan, tack Danne.
Tack Jesp.
Tack så mycket.
Tack till alla som har lyssnat och på återhörande om förhoppningsvis 2 veckor igen.